Och då är vi inne på ert predikotema som ni är inne i. Ni har ju en predikoserie som ni just har börjat som heter Exodus. Och Exodus handlar just om en Gud som gör en väg. Han för sitt folk ut ur slaveriet i Egypten och han för dem genom ett hav som ligger framför dem där han gör en väg där det inte finns någon väg. Och sån är Gud. Gud är expert på att göra vägar där det inte finns vägar, där vi inte ser några vägar. Va? Ordet Exodus betyder ju uttåg och är ju namnet också på andra Moseboken, och förra söndagen så predikade David över ämnet att bli pelare i tron, och då utgick han ifrån första kapitlet och han talar om de där barnmorskorna, de två hebreiska barnmorskorna Shifra och Pua. Och idag så har han bett mig att tala om den där berättelsen i tredje kapitlet när Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken, och det kände jag när han frågade om jag kunde tala om det, så kände jag yes, det gör jag gärna. Det börjar ju, berättelsen om Mose börjar ju egentligen redan i andra kapitlet i andra Moseboken. Han föds lite drygt 1500 år före Kristus och hans liv är hotat redan från första början. Farao har uttalat ett dekret att man ska kasta de hebreiska pojkarna i floden Nilen. Va? Men hans föräldrar vägrar att följa den här ordern. Hans mamma gör en liten papyruskorg och ställer ut den i Nilfloden och placerar det där lilla barnet i den där korgen. Och där upptäcks han av faraos dotter. Och hon beskyddar honom och hon ser till så att han så småningom får en plats i det egyptiska hovet. Han blir undervisad i all egyptiernas visdom. Och faraos dotter ger honom namnet Mose. Mose betyder drar upp, därför att hon säger ur vattnet drog jag upp honom. En dag när han har blivit vuxen Mose så möter han en egyptier som slår en av hans medbröder, en av hans hebreiska bröder. Och Mose han reagerar. Han reagerar och han gör det överilat. Så han slår ihjäl den där egyptiern och sen försöker han gömma honom i ökensanden. Men ganska snart så inser han att det där har blivit känt. Man känner till vad han har gjort och han blir full av fruktan och han flyr bort ifrån Egypten till Midjans land. Där möter han en präst som heter Reguel som har 7 stycken döttrar och en av hans döttrar Zippora gifter han sig med. Det går en lång tid, Egyptens kung dör, men Israels barn de suckar och de ropar till Gud. De lider i slaveriet i Egypten och de ropar till Gud. Och Gud hör ropet som stiger upp ifrån det hebreiska folket. Va? Och där är vi framme i avslutningen av andra kapitlet. Och så går vi in i det som är dagens text och läser ifrån andra Mosebokens tredje kapitel. De 15 första verserna. Mose vallade fåren och sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp? När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, gör din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananéer, hittiter, amorer, periser, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Temat för predikan idag är Exodus. Ett livsavgörande gudsmöte. Det har nu gått ytterligare 40 år. Mose var 40 år när han lämnade Egypten, när han begav sig till Midjans land. Nu har det gått 40 år till. Han är 80 år gammal. Mose har under 40 år fått bearbeta sitt livs stora misstag. Han som hade gått i en förstklassig akademisk, eller fått en förstklassig akademisk utbildning i Egypten, han har nu fått tillbringa 40 år i Guds skola i Egypten. Eller inte i Egypten utan i Midjans land, ute i öknen. Han har fått vara i öknen, tillbringa tid tillsammans med får och med Gud till slut också, va? Han som skulle ha kunnat göra en storslagen karriär hade nu tillbringat större delen av sitt yrkesverksamma liv som fåraherde. Men var det bortkastad år? I Guds rike behöver ingenting vara bortkastat. Inte ens dina misslyckanden, dina felsteg, det där som inte blev som du hade förväntat dig, de där pauserna i livet, när livet inte blev som du har tänkt. Ingenting behöver vara bortkastat. Därför att vi tror på en Gud som kan låta allting få samverka till det bästa för dem som älskar honom. Så var det med Mose också. Allt det han hade gått igenom lät Gud samverka till det bästa. Men under tiden så hade säkert hans drömmar fejdat bort, dött. Hans ambitioner hade slocknat. Men jag tror att i djupet av Mose hjärta så fanns det kvar en intensiv gudslängtan. En intensiv gudslängtan. Den hade inte slocknat. Den fanns kvar där i hans liv. Vi läser att en dag så drev han fåren till andra sidan öknen. Alltså han gick lite längre än han vanligtvis brukade göra. Han begav sig till Guds berg, till Horeb. Horeb som är synonymt med Sina i berg, eller möjligtvis en av topparna eller en del av berget Sina. Men han beger sig dit och jag tror att kanske var det Guds längtan som drev honom. Kanske tänkte han, ska Gud uppenbara sig? Det fanns en längtan efter Gud, så han sökte Gud i den här situationen. Och här får Mose göra, vid Guds berg, så får Mose göra ett livsviktigt, livsavgörande möte med Gud. Tre frågor ska jag försöka besvara idag. Den första frågan är, hur kan du och jag få göra ett livsavgörande möte med Gud? Ja, jag tror att det handlar om att vi aktivt närmar oss Gud. I Jakobs brev, det fjärde kapitlet och den åttonde versen, så står det: närmar Gud så ska han närma sig er. Det är Gud naturligtvis som tar initiativet. Det är han som lägger ner en gudslängtan i ditt och mitt hjärta. Och den gudslängtan som du har, den ska du vara så rädd om. Gudslängtan är så avgörande för var du kommer att landa i livet någonstans. Den gudslängtan kommer från Gud, men du och jag behöver odla den, kultivera den, ge utrymme åt den, gensvara på den. Vi behöver närma oss Gud, för då ska han, har han lovat, närma sig oss. Jag tror också att det handlar om att helhjärtat söka Gud. Det handlar om att likt Mose gå lite längre än vad vi brukar göra, va? Att söka sig lite närmare Gud. Längta lite mer efter honom. Gå lite längre än vad vi brukar göra och vad kanske människor runt omkring oss brukar göra, för att komma till den där platsen där Gud uppenbarar sig på ett påtagligt sätt för oss. Vi behöver gå längre i vårt sökande efter Gud, för han har lovat att uppenbara sig för oss. Vi kan gå till Jeremia, det 29 kapitlet, och läsa några verser från vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Det finns hopp. Det finns hopp. Det finns en framtid och det finns ett hopp, trots att det ser ut som det gör i vår värld just nu. Det finns en framtid och det finns ett hopp, trots att det kanske ser ut som det gör i ditt liv just nu. Kanske upplever du, det finns inget hopp, det finns ingen väg, det finns ingen framtid för mig. Men sanningen är att han som är jag är, han säger att det finns ett hopp och det finns en framtid för dig. Och han har lovat att jag ska uppenbara mig för dig, om du söker mig av hela ditt hjärta. Alltså inte den här tiden, ja, vill Gud göra något så får han väl göra det. Då får han väl komma och uppenbara sig för mig då. Nej, du och jag ska närma oss Gud. Du och jag ska söka Gud av hela vårt hjärta. Då har han lovat, jag ska komma och jag ska uppenbara mig för dig, för er. Det här behöver vi mer av i svensk kristenhet idag. Kanske behöver vi våga oss ut i öknens avskildhet. Det innebär inte att du måste ut i en öken som Mose, men billigt talat ut i en öken. Där du avskiljer dig ifrån det som liksom hela tiden upptar ditt sinne annars. Det är så mycket ljud, så mycket information. Det är så mycket brus hela tiden i vår värld idag. Kanske måste vi billigt talat ut i öknen lite grann. Stänga av en del influenser som liksom hela tiden håller på att störa, för att vara ensamma och söka Gud. För Gud kommer oftast när vi är i ensamhet, när vi stänger av alla de här andra kanalerna som brusar hela tiden. Och då kan till och med ett liksom sådär ovälkommet avbrott i livet faktiskt bli en välsignelse för dig. Så var det för min fru. Här om året så hade hon jobbat alldeles för hårt. Vi startade hemtjänst på kristen värdegrund utifrån vår församling i samband med att vi byggde ett trygghetsboende. Och det var fantastiskt, och hon gick in i det med liv och lust som ansvarig för hela verksamheten, startade upp det, anställde människor, skrev policy, startade från scratch. Och hemtjänst är en extremt svår verksamhet att driva. Det är svårt att få ekonomi på det. Fråga de som håller på, åtminstone i våran kommun så är det ingen som går med rätt typ av siffror just nu. Kommunen själv går med back 20 miljoner och det kan man ju pytsa in då, men när man som en ideell aktör ska göra det så är det betydligt svårare. Så för att få ekonomi så jobbade hon, slet, hon var lika mycket i insatserna och så försökte hon styra upp arbetet på kvällar och helger och jobbade alldeles för hårt. Och till slut så kom hon hem en dag och bara satte sig i stolen efter en hel arbetsdag och bara började gråta och var fullständigt dränerad på kraft. Hon fick sjukskriva sig, hon tyckte det var jobbigt, hon tyckte hon satte många andra i klistret liksom, va? Men det fanns inget annat, det fanns ingen kraft kvar. Första dagen på hennes sjukskrivning så åkte vi och köpte en fåtölj till henne. Och så här att hon hade känt, hon hade sprungit, hon hade sprungit för Gud. Hon hade ju tjänat Gud liksom, va? Hon hade ju varit i en kristen verksamhet. Hon hade tänkt ibland, tänk om man kunde få sitta ner ibland liksom, va? Så nu åkte hon och köpte, vi åkte och köpte en fåtölj. Hon hade sett en fåtölj som hon hade tänkt, den skulle jag vilja ha. Men hon tänkte, det är ingen idé för jag får ändå inte sitta i den. Så vi åkte iväg till den där affären. Den stod precis innanför dörren, som sa, den där ska jag ha. Ja, den där är en utställningsstol, sa de. Jag ska ha den, sa hon. Jag ska fråga chefen, sa kvinnan. Så kom hon tillbaka och sa, oh, det är okej, du får köpa den. Så vi köpte den där, så åkte vi hem och så satte hon sig i den fåtöljen för hon längtade efter Gud. Hon längtade intensivt efter Gud. Han har sprungit för Gud. Hon var först lite arg på Gud. Gud, jag har sprungit för dig. Jag har tjänat dig. Och Gud sa, jag har aldrig bett dig att springa. Hon visste det var sant. Det var inte Gud som hade sagt åt henne att springa. Det var hon, det var hennes ambitioner som hade drivit iväg liksom. Där sätter hon sig med sin bibel, börjar läsa bibeln, börjar lyssna på kristen undervisning, fyller sig med lovsång, med tillbedjan, och Gud börjar verka i hennes trötta själ. Och Gud uppenbarar sig, och den där fåtöljen blev en mötesplats där Gud uppenbarade sig och gjorde en start på någonting helt nytt i hennes liv. Hon hade varit kristen hela tiden, hon hade tjänat Gud också, hon hade älskat Gud. Men där fick Gud möjlighet att bearbeta hennes liv. Hon utvalde den goda delen som Maria satte sig ner. Var med Jesus, gav tid, fick tid tillsammans med Jesus och fick formas av Jesus. Hon säger, jag vill inte gå igenom den där tiden en gång till, men jag vill inte heller vara utan den. Därför att den blev en start på någonting helt nytt i hennes liv. Och jag som har stått bredvid kan bara bekräfta, Gud gjorde ett fantastiskt verk i henne under den där perioden. Den där dagen när Mose går lite längre så får han sitt livsavgörande gudsmöte. Herrens ängel, Herren själv alltså, uppenbarade sig där för Mose i en brinnande buske. På avstånd så såg han en eldslåga som steg upp ur en buske. Men han såg, trots att busken brann, så brann den inte upp. Och Mose kände, jag måste gå bort och se den där underbara synen. Vad är det som händer? Vad är det för fenomen? Och när han kommer närmare så hör han en röst ur busken. Det är inte så vanligt kanske att man hör en röst ur busken, va? Men han hör en röst som ropar hans namn, Mose, Mose. Och Mose säger, här är jag. Och så hör han hur Gud säger, kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Där får Mose sitt gudsmöte med den levande guden. Den andra frågan, vad var det, vem var det han mötte där i busken? Vem är den Gud som du och jag behöver få ett livsavgörande möte med? För det första, en helig Gud. När Gud uppenbarar sig för Mose i den där brinnande busken så säger han, dra skorna av dina fötter, för marken där du står är helig. När Gud uppenbarar sig så är det alltid helig mark. Därför att Gud är en helig Gud. Jag skulle vilja säga att vi i svensk kristenhet har liksom gjort något annat av honom. När Gud uppenbarade sig för Jesaja. Han såg de där seraferna som ropade hela tiden: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Så har vi kanske gjort om det där idag, och vi bekänner som kristenhet idag: trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans trevlighet. Men Gud är helig. Vi kommer aldrig att kunna förändra Gud. För Gud är den han är, har alltid varit, kommer alltid att vara densamma. Han är en helig Gud, det vill säga en Gud som är annorlunda. Han är inte riktigt som vi, han är avskild, han är annorlunda. Han är fullkomligt ren, fullkomligt helig. Men just därför kan han också helga dig och mig och rena dig och mig. Det andra vi ser, det är att han möter en eldens Gud. När Gud uppenbarar sig för Mose i busken så är det i form av eld. Och genom hela historien kan vi se, genom hela den gammaltestamentliga historien kan vi se att Gud uppenbarar sig gång på gång i form av eld. Och när vi kommer till Apostlagärningarna så ser vi det igen. Gud kommer i eldens form. På den första pingstdagen så ser man eldslågor på var och en av de församlade. Och för de judekristna så var det budskapet väldigt tydligt, tror jag. Eldens Gud har tagit sin boning i oss. Hans eld brinner i oss påtagligt nu. Därför att Gud manifesterar sig, han uppenbarar sig i eld. Därför att han är eldens Gud. För det tredje, han uppenbarar sig som historiens Gud. Han säger till Mose att jag är din fars Gud. Jag är Abrahams Gud. Jag är Isaks Gud. Jag är Jakobs Gud. Alltså, Gud är historiens Gud. Gud är generationernas Gud. Gud blev inte till på Mose tid. Gud blev inte till på din och min tid, va? Gud fanns långt, långt före. Han har funnits genom hela historien. Han är historiens Gud. Det är inte vi som skapar Gud och gör honom sån som vi vill ha honom. Det är han som har skapat oss och vill göra oss så som han vill ha oss. Gud är historiens Gud. Han för historien fram i en given riktning. Han har kontroll över situationen. Han har inte tappat kontrollen över världen idag heller. Gud är historiens Gud som leder historien utifrån sina eviga syften. Det fjärde vi ser, det är att han möter en Gud som vet allt om sig. Eller vi behöver möta en Gud som vet allt om oss, va? Han känner Mose namn. Så när han ropar till honom i busken så är det inte du där som kommer där, utan det är Mose. Mose. Och namnet i Bibeln, det står inte bara för något vi kallar varann för. Det är vilka vi är. Det är en beskrivning av dem vi är. Bibelns namn på Gud innebär att Gud är det han heter, och han heter det han är. Och när Gud gör ett verk i en människas liv på Bibelns tid, så ser vi att ibland ger Gud dem ett nytt namn. Därför att det nya namnet beskriver det som Gud har gjort i dem, det han vill göra genom dem. Han känner Mose bättre än Mose känner sig själv. Och han känner dig och mig mycket bättre än vad vi känner oss själva. Han vet vilka vi är, och därför är det så bra som du sa: låt han som är jag är få definiera vem du är. Han vet mer om dig än vad du vet om dig själv. Mose, han försökte gömma undan den där egyptien i ökensanden där, va? Det funkade väldigt dåligt. Men vi håller på med ungefär samma sak idag, va? Vi försöker skyla över våra misslyckanden i livet, våra felsteg, våra problem, det där som inte är som det skulle vara i våra liv, försöker vi skyla över med sand. Det funkar inte. Därför att Gud, för hans blick ligger allting öppet och uppenbart. Han vet allt om dig. Han vet allt om dina misslyckanden, allt om dina felsteg, allt om dina synder. Försök inte dölja det. Kom till honom. Uppenbara det du bär med dig. Därför att han älskar dig ändå. Och vill förvandla dig. Vill befria dig från det där som du skäms för. Det där som är präglat av skam och skuld. För det femte, en Gud som lyssnar till sitt folks rop. Israels barn led verkligen under slaveriets tyranni, men de ropade i sin nöd till Gud. Och deras rop steg upp till honom, och han hade bestämt sig för att agera. Han är precis likadan idag. Gud hör det rop som stiger upp ifrån världen idag. Gud hör det rop som stiger upp ifrån vårt land idag. Låt oss ropa till Gud, låt oss be till Gud, låt oss ropa till honom. Därför att vi behöver hans hjälp. Det här landet behöver Guds hjälp idag. Det här landet är förlorat om inte Gud kommer. Om inte Jesus kommer och griper in, så är det kört för vårt land. Det är så sargat, så trasigt, så söndrat. Och den här världen är ett desperat behov av Gud. Låt oss ropa till honom. Låt oss ropa ut vår nöd. Därför att Gud är en Gud som hör, som lyssnar och som vill gensvara till ropet. Och det sjätte som han möter där, det är en Gud vars namn är Jag är. Alltså, vad ska jag säga? Vem ska jag hälsa från när jag går till mitt folk? Säg att jag är har sänt dig. Gud, Guds namn är Jag är. Han är den evigt existerande, allestädes närvarande guden. Jag är. Även om hela världen skulle fly hans närvaro och förneka hans existens, så kommer hela skapelsen att eka hela tiden. Jag är. Vi har sökt förklara och säga att hela tillvaron bara är ett slumpens verk. Men hela skapelsen ropar ut att det finns en Gud bakom alltihop. Finns någon som har skapat det. Och vi ser någonting av hans gudomliga egenskaper och eviga makt i det skapade verket. Vad ser vi? Universum är ofattbart stort. Varför då? Därför att Gud är ofattbart stor. Universum är otroligt vackert. Skapelsen är fylld av skönhet. Varför då? Därför att Gud är en vacker Gud. Gud är full av skönhet, av strålande skönhet. Han har uppenbarat någonting av sig själv. Han är. Och vi behöver gensvara till honom. Till sist, vad är det då som sker i mötet med denne Gud? Jo, för det första, i mötet med Gud så får människofruktan ge plats för Guds fruktan. Om du frågar mig om min åsikt, så skulle jag säga att Guds fruktan är något av det som vi behöver förstå och som vi behöver få tag i svensk kristenhet idag. Guds fruktan. Knepigt begrepp, svårt begrepp, men så viktigt. Bibeln säger bland annat i Ordspråksboken 1:7 att Guds fruktan, det är vishetens begynnelse. I Svenska folkbibeln 2015 så står det att vördnad, men Bibeln 2000 bland annat används just uttrycket gudsfruktan. Gudsfruktan, det är kunskapens, det är vishetens begynnelse. Det är där visdom, det börjar med gudsfruktan. Om du vill få del av vishet, så måste du få tag i gudsfruktan. Gudsfruktan är inte att gå omkring och vara livrädd för Gud hela tiden, men det är att vörda, att respektera Gud. Det är att inse det här som C.S. Lewis beskriver så vackert i Narnia-böckerna. Att lejonet Aslan, han är full av godhet. Men man bör ha respekt för lejon också. Mose, han drog skorna av sina fötter när han närmade sig en helig Gud. Den första församlingen, de levde i Guds fruktan. Det står i Apostlagärningarna 9, vers 31. Det här var ett kännetecken på dem. Det står så här: församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren, eller Guds fruktan, och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Svensk kristenhet idag är mer fylld av människofruktan än av Guds fruktan. Du behöver inte hålla med mig, men det är min åsikt. Vi är mer fyllda av människofruktan än av Guds fruktan. Och det enda som kan driva ut människofruktan, det är Guds fruktan. Vad är människofruktan? Jo, det är att hela tiden försöka behaga människor. Det är att hela tiden vara upptagen med vad ska andra tycka och tänka. Vad tycker de om mig om jag säger så här, om jag gör så här? Det är att vara en fånge under andra människors förväntningar och att låta andra människor få skriva ditt livs dagordning. Ditt liv är alldeles för värdefullt och alldeles för kort för att du ska låta andra människor få skriva ditt livs dagordning. Vad är Guds fruktan? Ja, det att hela tiden vara upptagen med Gud, jag vill behaga dig med mitt liv. Vad säger du om det här? Vad tycker du om det här? Vad tänker du om det här? Att istället för att styras av människor och människors förväntningar, så styrs vi av Gud, av hans förväntningar. När Mose kom från Egypten så var han full av Guds fruktan, eller av människofruktan. Han var rädd för vad människor skulle göra med honom. Det var därför han flydde. Men han har mött Gud, den levande guden, vid berget Horeb. Så hans hjärta fullt av Guds fruktan. Guds fruktan har drivit ut all människofruktan. Och därför kan han bege sig tillbaks till Egypten, till det land som han hade lämnat på grund av fruktan. Därför att nu fruktar han inte längre för människor. Han fruktar bara Gud. Och Gud har sagt åt honom vad han ska göra, och därför lyder han. Och när han möter den tidens mäktigaste man, farao, så darrar han inte det minsta på manschetten. Därför att hans hjärta är fullt av Guds fruktan. Oj, vad vi behöver det här i svensk kristenhet idag. Hjärtan mer fyllda av Guds fruktan än av människofruktan. Och det var ju det där som Petrus upplevde på den första pingstdagen. Hans hjärta var ju fullt av människofruktan. Han hade 3 gånger förnekat att han överhuvudtaget kände Jesus. Jag känner inte den mannen. Han var rädd för vad människor skulle tycka, vad de skulle säga och vad som skulle hända med honom om människor fick reda på att han också var en efterföljare av Jesus. Men ett möte med eldens Gud förvandlar fullständigt Petrus. Han kliver fram efter att eldens Gud har tagit sin boning i honom. Och han predikar frimodigt om Jesus Kristus. Och han blygs inte det minsta för namnet Jesus. För Guds fruktan hade drivit ut människofruktan ur hans hjärta. Det här behöver du och jag mer av. Åtminstone jag. I mötet med Gud så inser vi för andra att det inte handlar om vår förmåga utan om Guds kraft. Det han lärde sig den där dagen, Mose, det var: vilken gammal buske som helst duger, bara den brinner. Det handlar inte om busken. Det handlar om honom som brinner i buskar. Det handlar inte om dig och mig. Det handlar om honom. Och det var där de första kristna upplevde på den första pingstdagen också, va? Det handlade inte om dem. De hade insett att de var kraftlösa, att de var svaga, att de var misslyckade. Men de förstod att det inte är genom någon människas styrka eller kraft som det ska ske, utan det är genom Guds ande. Du får vara vilken buske du vill. Du får vara hur torr du vill. Det spelar ingen roll. Ju torrare desto bättre, håller jag på att säga. Det brinner bra i torra buskar, va? Bara elden kommer. Det handlar inte om dig. Vi är så upptagen, vi tror. Det handlar om mig, det är jag som ska prestera. Det är jag som ska åstadkomma. Nej, du ska låta eldens Gud få börja brinna i dig. Sök dig till honom. Låt honom få tända ditt hjärta så att det brinner. Och det kommer att vara så att människor kommer att söka sig och vilja få del av det du har och det du äger. Inte därför att du är något speciellt, men därför att det finns någon som tittar fram genom dina ögon. Det finns någon som brinner i ditt hjärta. Det finns någon som styr din väg och dina ord och som vill få del av den elden. I mötet med Gud för tredje så blir vår kallelse tydlig. Gud gjorde klart för Mose att han skulle bli en befrielseledare som skulle föra Guds folk ut ur slaveriet i Egypten. Gud hade inte bara en plan för Mose liv, han hade en plan för ditt liv. När Gud skapade dig, när du blev till i din mammas innersta, så hade Gud en tanke redan då. En plan, ett syfte med ditt liv. Du är inte en slump, du är inte en tillfällighet. Historiens Gud, himmelens Gud vill skriva historia genom ditt liv. Och när du möter ditt livsuppdrag så kommer det säkert att vara som för Mose. Det här är alldeles för stort för mig. När Gud kallar människor, när Gud ger människor uppdrag så säger Gud kallar oss inte till något som vi inte klarar av själva. Jaså? Är det så vi läser i Bibeln? Alltså alla de människor Gud kallar ut, han kallar dem till uppgifter som är alldeles för stora för dem. Därför att de ska behöva honom för att kunna genomföra det. Gud kallar oss, Gud kan göra mer i dig och genom dig än vad du kan be eller tänka. Genom den kraft som han så mäktigt låter verka i dig. Det vi behöver få tag i det, Gud, vad vill du med mitt liv? Vad vill du med resten av mitt liv? Hur ska jag kunna göra det bästa av resten av mitt liv? Det spelar ingen roll hur gammal du har blivit. Du kan få göra det bästa av resten av ditt liv. Gud kan använda resten av ditt liv mer än vad jag har gjort hittills. Men vi behöver mötet med Gud så att vi förstår och förklart det är det här Gud vill med mitt liv. Och till sist, i mötet med Gud så får elden sätta våra hjärtan i brand och våra fötter i rörelse. Guds möte blev livsavgörande för Mose. När han lämnade busken bakom sig så hade elden fått fäste i hans hjärta. Och hans fötter hade kommit i rörelse. Gud har inte tänkt att vi ska vara passiva åskådare i Guds rike. Det är allt för många som har intagit sitt plats. Vi ska vara i rörelse. Det Mose säger det Gud säger till Mose där i vers 10 där i andra Moseboken 3, det är: så gå nu och jag ska vara med dig. Precis detsamma säger han till de första lärjungarna: gå ut, jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Vi håller väl på lite olika lag i hockey kanske. Jag är en nördig Leksands fan. Jag var uppe och såg två av kvartsfinalerna i Tegera Arena mot Frölunda. Alltså, komma in i Tegera Arena, det har ju varit ett antal gånger, va? Men att komma dit nu, det var drag i lokalen, ska jag säga. Alltså, det var häftigare än vad det brukar vara i våra kyrkor. Det var så mycket energi i den där arenan liksom, va? Och när klacken började skandera, första kvällen så stod jag i klacken på Norra Stå. Andra kvällen hade jag frun med mig, så då satt vi på sittplats. Men när klacken började liksom ropa, ni på sittplats, är ni klara? Då reste sig hela arenan. Då var det inte så här lite som det brukar vara ibland. Sittplatsen, men så anfattas bara. Då reste sig hela arenan upp och så vrålade allihop, jajamensan fattas bara. Och så ropar klacken, sitt plats reser upp, och då reses alla. Och jag tänkte, tänk om man skulle kunna koppla in all den här energin i den här byggnaden i en församling. Eller om man skulle kunna koppla in den i ett företag. Jag var och föreläste på Öviks Energi förra veckan på ett chefsmöte där. Och sa, tänk om ni kunde få in all den energin som var i arenan in i ert företag. Ni heter Öviks Energi, ni måste vara den ni heter. Tänk om man kunde koppla in den energin i Sveriges riksdag. Det skulle bli ett annat land liksom, va? Det är för många på sitt plats i kyrkan idag. Vi behöver liksom resa oss upp allihop. Komma i funktion. Det räcker inte med att det är några få utvalda som liksom håller på och tjänar och jobbar i Guds rike. Vi behöver vara i funktion allihop. Så sitt plats reser upp. Du som känner, jag kanske hamnar på sitt plats. Jag sitter med, men jag liksom sitter bara med. Res dig upp. Hitta det som är din plats och tjäna Gud frimodigt i den här tiden. Idag är vi många som skulle behöva få göra ett livsavgörande möte med himlens Gud. Och vet du vad jag tror? Jag tror att Gud längtar ännu mer än vad vi någonsin kan göra. Jag tror att Gud till och med förberett mötesplatser, precis som han hade en mötesplats där i berget Horeb för Mose. Han har en mötesplats för dig. Kanske är det i din fåtölj hemma. Kanske är det i kyrkan en söndag förmiddag. Kanske är det någonstans ute i naturen när du går och ber en dag. Där Gud kommer att möta dig, uppenbara sig för dig och göra någonting nytt i ditt liv. Ge dig en ny start. Vi behöver det här. Och vi behöver det desperat i den här tiden, va? Kanske behöver vi avskilja en del ifrån oss så att Gud får tillfälle att tala. Och verka i ditt och mitt liv. Exodus. Det var ett uttåg som låg framför för Israels folk vid det där tillfället. Ett folk skulle föras ut ur slaveriet till ett land som flöt av mjölk och honung. Kanske är vi ganska nära den där punkten där ett nytt exodus ska ske. Där Guds folk i den här tiden ska föras ut ur den här världen till ett land som verkligen flyter av mjölk och honung. Och vet du vad? Och då tror jag att det som kommer att prägla tiden precis före det där, det är detsamma som präglade tiden före Israels folk lämnade Egypten. Det var en tid fylld av mirakel, av kraftgärningar, av under och tecken, av Guds kraft manifesterad. Jag tror inte att den sista tiden ska vara en liten rädd församling som sitter och trycker i hörnet av tillvaron och väntar på att Jesus ska komma och rädda oss. Jag tror att det kommer att vara en församling som har rest sig upp. En församling som strålar av ljus och härlighet. och som fungerar i Guds kraft. Och är med och gör Guds gärningar och förbereder för det stora uttåget. Där ska du och jag kanske få vara med. Och då behöver vi ett gudsmöte. Ett livsavgörande, livsviktigt gudsmöte. Längtar du? Jag längtar. Om du längtar, låt oss göra sällskap i den längtan. Gud, vi behöver dig så desperat. Gud, vi är ett land, vi är ett folk som på så många områden har gått vilse. Som på så många områden har kommit bort ifrån dig och ifrån dina vägar och dina tankar. Men Gud, tack för att du inte har gett upp hoppet. Tack för att det finns en framtid och det finns ett hopp också i den här tiden. Tack för att du har kallat ut ett folk som är ditt folk. Som du vill få äga. Och du vill att vi inte ska vara fyllda av människofruktan. Utan fyllda av Guds fruktan. Och Gud, jag ber om att du skulle föra oss till den där punkten, den där platsen, var och en av oss, där vi får ett eget personligt möte med dig. Som liksom präglar våra liv, som sätter spår där elden börjar brinna i våra hjärtan på ett mer påtagligt sätt. Och där våra fötter kommer i rörelse och vi börjar gå in i de uppgifter som du har kallat oss till. Tack för att du har uppgifter för var och en av oss. Tack för att du har uppdrag för var och en av oss. Tack för att du vill använda oss i den här tiden. Tack för att du vill använda din församling. Tack för den här församlingen som firar 100 men ska bygga nytt liksom. Bygga till, bygga om, bygga nytt. Och göra någonting som ska kunna få bli ett verktyg för ditt rike i den här tiden. Jag ber här om att det här ska få vara en plats, en församling, att den nya kyrka som byggs ska få vara en plats där din eld brinner. Där du som är eldens Gud så påtagligt är närvarande. Där du manifesterar dig och ditt människor dras precis som Mose drogs till den där brinnande busken. Och jag ber om att där vi rör oss i vår vardag, att vi ska få vara människor som brinner, som fångar, som gör att människors uppmärksamhet dras. De ser att det finns någonting, inte därför att vi är något märkvärdigt, men därför att du som bor i oss är så märkvärdig. Åh Herre, låt oss få sprida ditt evangelium i den här tiden. Låt oss få sprida dina goda nyheter i den här tiden. Använd oss som ditt folk. Det ber vi om i Jesu namn. Låt ditt rike få tillkomma. Låt din vilja få ske i Sollentuna så som den sker i himlen. Det ber vi om i Jesu namn.